Ämnet är Bibeln och bibelkritikerna. Och jag ska här låta Glenn Thompson få ta över ordet. Innan jag gör det så ska jag inledningsvis säga ett par saker, och jag ska allra först presentera honom. Glenn Thompson, som sitter där och som ni snart ska se hur pass lång han är, har kommit till Biblicum och mig i Uppsala för att hjälpa till med bibelforskningen, hjälpa till att bygga upp ett bibeltroget bibliotek. Och det är för oss i Biblicum en stor glädje att han har offrat ett år för att vara hos oss. Han tillhör evangelisk-lutherska Wisconsin-synoden i Amerika. Det är en kyrka på 400 000 medlemmar som består av, kan man säga, familjer som i de flesta fall har ett tyskt ursprung. Det är familjer som lämnade Tyskland mitten på 1800-talet till följd av att man då i Tyskland ville tvinga de lutherska och bibeltrogna kristna att samverka med kyrkor av olika läror. Också de som förnekade Bibelns tillförlitlighet och som förnekade den lutherska nattvardsläran och mycket annat. Så att lutheraner och reformärter skulle gå samman. Och detta kunde man inte för sin tros och sitt samvetes skull. Om man såg till slut en möjlighet att emigrera, och man flyttade till Amerika, och där slöt man sig så småningom samman i en luthersk bekännelsekyrka. Och det är för oss i Biblicum glädjande att få ha en kontakt med de forskare och teologer och studenter som finns där. Därför att de liksom Biblicum håller fast vid att Bibeln är Guds inspirerade, alltid genom tillförlitliga ord. Man gör inga inskränkningar, som man säger att det mesta är tillförlitligt och inspirerat, men inte allt. Utan man vågar inte göra några reservationer mot Guds eget självvittnesbörd i Bibeln. Likaså är man övertygad om, liksom vi, att de lutherska bekännelseskrifterna rätt redogör för vad som är Bibelns lära och vad som inte är det i de stridsfrågor som behandlas i de lutherska bekännelseskrifterna. Och vi tror att det är en hjälp för oss att få gemenskap med forskare och teologer som har samma grund. Och för Biblicum är det nödvändigt. Vi kan icke anställa forskare och lärare som har nästan samma grund, men inte riktigt. Då är det hela snart upprivet. Vi måste enigt hålla samman vid allt som Bibeln lär. Glenn Thompson åker tillbaka till Amerika i sommar. Han har varit i Sverige nu sedan förra sommaren, och han har lärt sig en hel del svenska. Och vi hoppas att ni ska kunna förstå honom. Han talar inte lika bra svenska som den helige ande skulle ha gjort om det har varit svenskar med vid den första pingsten. Det kan vi inte påstå, men jag tror att ni kommer att förstå det mesta. Och skulle ni inte förstå det, så får ni vifta så här, för att då ska han få tala på engelska istället. Och då ska jag försöka att översätta det. Får vi se om det går bättre. Så var inte blyga, utan protestera om ni inte förstår. Och är det några ord ni inte förstår, så kan ni tänka, ja, men nästa mening blir det klart vad han menade med det där ordet som jag inte förstod nyss. Så ett litet tålamod, men samtidigt en modig protest ifall ni inte förstår. Lämnar jag ordet till Glenn Thompson.
Ämnet är Bibeln och bibelkritiken. Bibelkritik, kritik av Guds ord, är ingenting nytt. Var det inte en rationalistisk, kritisk inställning till Guds ord som fick våra första föräldrar att äta av frukten i Guds paradis? Och redan i den tidigaste kyrkan hade vi mycket bibelkritik. Men i tidigaste kyrkan stämplade de kritiker som heretiker. Och de var uteslutade från kyrkan. Till exempel Marcion, som förnekade att vissa delar av Bibeln var verkligen inspirerad. Han var uteslutad från kyrkan. Men idag, tvärtom, ofta det är oss som tror att Bibeln verkligen är Guds inspirerad ord, som är uteslutad, som är stämplade heretiker. Till exempel en tyska i en handbok för tyska teologistuderande säger en tyska teolog: den som tillbakavisar den tolkning som den liberala teologin erbjuder förnekar historiciteten av uppenbarelsen i Jesu Kristus. De säger att om vi förnekar liberal teologin, vi förnekar Jesus Kristus och uppenbarelsen. Det har kommit tvärtom från vad det var i den tidigaste kyrkan. Vi kan kallas alla bibelkritik för rationalismen. Men det hjälper lite grann om vi delar upp det i tre olika trender som har kommit till i sista par århundra. Den första av dessa riktningar kan kallas för naturalismen. Dr. Erlandsen har redan hänvisat till det lite grann i förra föredrag. Naturalismen hävdar att världen uteslutande styrs av de förnuftsmässigt påvisbara naturlagarna. Att naturlagarna går alltid och Gud kan inte bryta in i världen längre. Och han har aldrig gjort det heller. Det är omöjligt för människan att ta emot och förstå den övernaturliga. Vi kan inte ta emot Bibeln om det är en övernaturlig uppenbarelse direkt från Gud. Det är omöjligt för oss att ta emot det. Så säger de som följer den riktning av naturalismen. Den andra riktningen är evolutionismen. Hur evolutionismen har påverkat vår tron på den första två kapitlen i Bibeln känner vi alla till. Det har förstärkt det bland de flesta kristna. Men idén om en gradvis utveckling och förbättring begränsades inte till universums ursprung. Det efteruppedes inom bibelforskningen när det gällde att förklara ursprunget till Bibelns böcker. När man tittar på Bibeln och alla de olika böckerna, man tittar genom evolutionistisk glasögon idag. Och man säger att alla de böcker måste också ha blivit till under en lång process, gradvis. Tidigare utgick man vid bibelutläggning ifrån att Bibelns utsägor var sanna. Nu började man med Bibeln som ett vanligt mänskligt dokument, för att därifrån eventuellt nå fram till en sanning som endast indirekt hade med bibelordet att göra. Detta sanningsbegrepp, skilt från Bibelns skrivna ord, leder över till den tredje moderna trend. Och detta är existentialismen. Alla de ledande teologer, de mest känt, till exempel Karl Barth och Rudolf Bultmann och Paul Tillich. Alla de stora namnen representerar den här existentialismen idag. Hur kan man vara viss om något inom teologins område när man förutsätter den naturalistiska uppfattningen att Gud i verkligheten inte kan ge oss någon uppenbarelsen? Och om man går med den evolutionistiska uppfattningen att det som vi har fått har utvecklats till det som vi kallar för Bibeln. Hur ska vi kunna skilja på historiska fakta och historisk dikt? Hur ska vi kunna nå fram till sanningen? Den enda möjliga läsningen är att göra sanningen till ett begrepp skilt från historia och från fakticitet. Och detta är precis vad existentialismen är. Existentialismen säger att sanningen är ett resultat av en personlig samspelat mellan mig och texten. Vi måste ha lite spel tillsammans och då kan jag komma fram till sanningen som gäller mig. Kanske ni ska komma fram till någon annan, men det är bra, för det är sanningen för dig. Men för mig, det är vad jag kommer fram till. Det är vad existentialismen är. Det är inte längre som psalmister säger i 86 psalm, vers 11. Visa mig, Herren, din väg. Jag vill vandra i din sanning. Nej, idag teologer säger, Herren, låt oss vandra tillsammans. Och låt oss tillsammans skapa sanningen. Man tycker kanske att detta är vad händer idag bland den liberala teologer. Men tyvärr det händer också, inte bland dem, men i våra församlingar, i missionsfältet, överallt i kristen kyrkan har man de tre trender, de tre form av rationalismen. Och i Amerika de brukar säga, ja men den här historisk kritisk metod som använder de här förutsättningar, det är bra om man använder dem med lutherska förutsättningar. Man måste använda lutherska förutsättningar och då hela metoden blir bra. Men en känd luthersk teolog har sagt att använda den historisk kritisk metod med lutherska förutsättningar är samma att äta fläsk med judiska förutsättningar. De går inte tillsammans. Man kan inte. För Luthers förutsättning var att Bibeln är Guds ord, ofelbart i alla stycken. Vi kunde gå i lite grann i alla de olika metoderna som liberal kritiker använder. De kallar det för litterär kritik eller formkritik, traditionskritik, teologisk kritik. Men verkligen, det är inte värt någonting att gå in på dem. Man kan sammanfatta allt i vad kallas högre kritik eller historisk kritik. Eller någon kallar det för historisk vetenskaplig metod. Och när de säger det, då måste vi fråga, är denna metod så vetenskaplig som den ger sig ut för att vara? Och svaret är absolut inte. Det finns ingenting vetenskapliga i denna liberal metoden. Den vetenskapliga metoden som sådan är endast tillämpligt på sådant som går att upprepa och verifiera genom experiment. Man kan bara tala om vetenskaplig metod när man kan upprepa samma sak igen och pröva att det gäller igen. Så man därför i princip kan inte säga att de saker som har att göra med människans ande med Gud, med saker som har hänt för 1000, 2000, 3000 år sedan. Man kan inte säga att man kan använda någon vetenskapliga metod att visa att de är fel eller att de är sant. Man kan inte använda vetenskapliga metoden att bevisa vad Bibeln säger. Så man måste använda vetenskapliga metoden när man läser Bibeln eller forskar Bibeln. Det är vad vi gör på Biblikum. Vi tar den text som har kommit till oss och vi ställer det i den historisk sammanhang, och då vi studerar dess grammatik. Det är vad kallas historisk grammatik metod, historisk grammatisk metod. Och det är den som bibelforskare har använt för 2000 år redan. Men man säger att kanske den här nya metod, den biblisk kritisk metod, är mer historisk i alla fall. Men igen, vi måste säga nej, att alla den historiska fakta förnekar precis vad alla den liberal teologer säger. Och vi kan ge en par exempel. Ett av den tidigaste argumenten mot Moseböckernas mosaiska författarskap var att på Mose tid man kunde inte skriva. Så här kunde Moses ha skrivit den fem Moseböcker när ingen kunde skriva i världen på denna tiden. Men då har man upptäckt vad heter den ugaritiska lärtavlarna i Rosh Shamra i Medelösten. De var skrivna cirka 1500 före Kristus. Och den har helt förstört denna liberal argument. För de har visat att på Mose tid folk kunde skriva. Så då de måste bara förändra deras argument lite grann. Och de fortfarande förnekar att Moses har skrivit det. Men de måste komma upp med någon annan grund att säga det. För 50 år sedan var bibelkritikerna väldigt högröstade i sitt förnekande att aposteln Johannes har skrivit Johannes evangelium. Han kunde inte ha skrivit det, för man kan säga från den grekiska att det var inte skrivet för ungefär 200 efter Kristi. Inte mycket för 200, för man kan säga det från den grekiska, den stil i vilket det är skrivet och dess innehåll också. Men då har man upptäckt en papyrusfragment i Egypten som har en liten del av Johannes evangelium på. Och man genom carbon dating process och andra process kan vara absolut säkert att det kommer från första kvart, den första 25 år av den andra århundra. Så inom 35 år efter vi har alltid tänkt att Johannes har skrivit dem. Och det har förstört en andra argument. För inom 35 år inte bara var Johannes evangelium skrivet, men det har funnit sin väg helt ner till Egypten redan, var den här papyrusfragment var kopierad och var upptäckt. Och om man talar om historisk kritisk metod och den kritiker och hur man skulle tolka Bibeln och vilken metod man skulle använda, man skulle också titta på hur Jesus använde Bibeln. Att se hur, vilken metod använde Jesus när han lärde om skriften och forskade i skriften. En ledande forskare i Amerika har sagt att Jesus trodde på och lärde skriftens ofelbarhet är allmänt erkänt som ett historiskt faktum även av de som i sin egen teologi förkastar detta. Så det är bara allmänt känt att Jesus har tänkt att skriften var ofelbar. Historiska fakta är för bibelkritikerna inte mer heliga än Bibelns inspirerade ord. De kan förneka historiska fakta också om de måste. Jesus citerar Moseböckerna upprepade gånger som varande Moses bok. Och skrifterna, igen och igen, han kallas det för Moseböcker, skrifterna. Han hänvisar till Jona och Noah och Elia som historiska personer. Han citerar Gamla testamentet för saduceerna och han säger i Matteus 22, vers 31. Har ni inte läst vad Gud själv har sagt er? Det är underliga att han inte alls har sagt till dem att de skulle läsa vad Gud har talat i det gamla testamentet. Och de skulle läsa det i ljuset av litterär kritik och formkritik och traditionskritik och teologisk kritik. Så att de verkligen ska kunna förstå vad som är sanning för dem. Nej, Jesus bara säger, läs vad Gud säger till er. Hans princip var, läs ordet och ta det till hjärtat i dess naturliga betydelse. Därför blir frågan för oss, ska vi följa Kristi instruktioner eller de senaste moderna bibelkritiska metoderna? Luther, han besvarade för sin del denna fråga så här. Om jag måste ha en oviss, dunkel text och tolkning, skulle jag mycket hellre vilja ha en sådan från Guds egna läppar än en som kom från människors läppar. Om jag måste bli bedragen, skulle jag hellre vilja bli bedragen av Gud, om nu det vore möjligt, än av människor. Ty om Gud bedrar mig, tar han ansvaret för det och upprättar mig. Men människor kan inte upprätta mig, och de har bedragit mig och lett mig till helvetet. Bibelkritiker spelar mycket stor roll i världen idag. I min land och i ditt land också. Och frågan är inte så mycket vad vi ska göra när vi träffar de liberala teologer på någon teologisk fakulteten. De flesta av oss måste aldrig göra det. Det är docent Erlandsson och det är vad Biblikum gör. Vi har som uppgift att försvara Bibeln och att komma hit med fina skrifter som bevisar att den modern kritiska metoder är inte vetenskapliga, men att Bibeln kan mycket väl försvara sig själv. Och det är just så man kan lita på det just så mycket idag som för 2000 år sedan. Detta är ingen problem för oss. Vi måste inte gå till någon professor och försvara vår tron inför honom. Men vad ska vi göra till folk som vi träffas i vår dagliga liv, som säger, jag kan inte tro på Bibeln. Det finns för många motsägelser i Bibeln. Talar inte om Bibeln för mig. Jag vill inte lyssna om det. Vad ska man säga? Man kan komma och läsa lite paragrafen från Biblikum som bevisar att Bibeln har ingen motsägelse. Men det ska inte hjälpa verkligen. Man kan med forskning som vi gör på Biblikum ta bort hindrar som står i vägen. Men vi måste alltid komma ihåg att vad vi gör med vår förnuft, med vår bevis, kan aldrig omvända någon människa. Det måste skriften själv göra. Och skriften behöver inte oss att besvara det. Vi måste bara proklamera skriften och bära fram evangelium. Det är bara evangelium som kan omvända de som kritiserar Bibeln. Så när vi har tillfälle, kanske vi kan ta bort en par hinder. Men när någon kommer och säger, men jag tror inte på Bibeln, vad ska vi säga? De flesta människor vi träffar, vi kan bara säga, ja, du måste ha forskat mycket i Bibeln att komma till sådan conclusion, slutsats. Du måste ha forskat mycket. Men jag har också forskat mycket i Bibeln. Jag har läst det många gånger. Och jag kommer till en helt annan slutsats. Och detta kanske vår olika slutsatser beror på att vi har inte sett samma budskap i Bibeln. Och jag vill berätta helt enkelt för dig vad Bibeln verkligen, den budskapet Bibeln är. Och då kan man ta mycket enkelt precis vad den viktigaste delen av Bibeln är. Kan börja med nåd. Jag talar om hur evig liv är en absolut fri gåva. Någonting som vi har ingen exempel för här på jorden. För det finns ingen absolut fri gåva här på jorden. Om man ser reklam som säger absolut fri, bara kommer och ta. Man alltid måste läsa under i den lilla skriften många, många lite saker att man måste göra för att man får den fri gåvor. Men vi kan komma med en budskap att säga att det är inte samma med Bibeln, med den eviga liv. Det är en absolut fri gåva. Den gåva som Gud av nåd ger är evigt liv, säger Bibeln. Och det måste vara så. För vad Bibeln säger om människa, att alla har syndat och är saknad av härligheten. Och det menar jag, och det menar alla ni också. Inte bara Adolf Hitler eller president Nixon eller någon som har gjort många stora fel som vi all känner till. Men alla av oss har syndat. Gud har givit oss sin vilja. Och vi har sagt, nej, jag ska göra vad jag vill göra. Vi slår honom i ansikten igen och igen. Varje gång att vi går mot sin vilja. Och syndens lön är död. Eviga fördämmelse. Men då kan vi komma med en glad budskap också. Om vad Bibeln lär om Gud. En Gud som älskar oss. Gud är kärlek, säger Bibeln. Gud älskade oss så mycket att han har sänt sin egen son. Men samtidigt, Gud är en rättfärdig Gud som kan inte bara glömma våra synder. Ofta vi tänker på Gud, modern människa, som en strax farfar. Som sitter och tittar på barnen när de leker och när de har börjat kämpa med varandra lite grann och så man bara räcker dem en bonbon, lite choklad eller någonting och säger det ska vara bara snäll nu och ingen problem. Man bara glömmer bort vad har hänt. Men detta är inte den Gud som Bibeln visar oss. Han är en rättfärdig Gud som säger du skulle vara rättfärdig just som din himmelska fader. Så Gud, han älskar oss, men han är rättfärdig, kan inte glömma vår synd. Så han har sänt sin egen son Jesus, som har uppfyllt Guds lag i vår stället. Som har gjort allt för vi kunde inte göra. Gud har kommit och sagt, du måste dö, för du har syndat. Och Jesus har kommit och sagt, jag ska dö i din ställe. Och då kunde Gud komma igen och säga, då kan du ha din gåva av evig liv, absolut fris, för att Jesus har gjort det för dig. Och så vi kommer tillbaka till nåden, evig liv som en absolut fri gåva som Gud kan ge oss. Vi kan tala för många timmar över arkeologiska fynderna som bevisar oss att Bibeln är sant. Och vi kan tala för många timmar över grammatiska saker som vi har upptäckt i skriften som bevisar oss att Bibeln är tillräckligt för oss idag och som gäller oss som modern människa också. Men det ska inte omvända någon. Det kan ta bort hindrar kanske. Och det för oss som kristna människa kan vara mycket bra för oss att för vi vill veta alla vi kan om Bibeln. Jesus, när han har gått tillbaka till himlen, sa det inte bara gå ut i världen och göra lärjungar av alla människorna, men han sa också och lära dem alla vad jag har sagt till dig. Så när vi talar om bibelkritiker, jag tycker att vi skulle alltid komma tillbaka till evangelium. Vi skulle aldrig glömma bort att vår fina metoder att försvara Bibeln ska inte omvända någon. Men att när det gäller bibelkritiker, vi skulle försöka ta bort hindrar som står i vägen, men då vi måste lämna det till Guds ord. Och vi kan vara de som kommer och mycket enkelt predika Guds ord. Och det är bara det som kan omvända människor.
Glenn Thompson slutade med nåden. Och det är betecknande för alla andra religioner, alla andra än kristendomen, att de är alla lagreligioner. De känner icke nåden. Det finns inte en enda främmande religion, ni får räkna upp här ikväll så många ni kan, som känner detta att evigt liv, saligheten, är en absolut fri gåva till följd av Kristi ställföreträdande tillfyllestgörelse. Alla andra religioner går ut på att vi på något sätt ska tillfredsställa någon makt. Om vi kallar det Gud eller om vi kallar det en princip. Vi ska med egna ansträngningar och verk arbeta oss fram. Och då förstår alla hur allvarligt det är när vi tar bort Guds ord. Därför att denna sanning att evigt liv är en absolut fri gåva, den gåva som Gud av nåd ger, är evigt liv. Den sanningen vet vi ju bara genom Bibeln, bara genom Guds ord. Och nu vet ni att när man har ryckt undan den rätta källan, den rätta uppenbararen av sanningen, vad händer också med kristenheten, den yttre kristenheten? Jo, just lagreligion kommer också in där. Så att man också inom det som kallas kristendom börjar att lära att man blandar samman lag och evangelium och lär att vi genom något verk, även om det kanske är riktigt fint och fromt och inte så mycket, så likväl beror frälsningen till en liten del på våra ansträngningar och gärningar. Det blir följden när man lämnar den rätta grunden, den rätta kunskapskällan, profeternas och apostlarnas skrifter. Vad har hänt i vår tid? Ja, man får lära sig i skolan, i Sverige i varje fall, att detta med olika religioner, det är ju bara en fråga om var man är uppväxt, vilken miljö man kommer ifrån. Kommer vi från Indien så blir vi kanske en hindu eller kanske någon annan indisk religion, det vimlar av dem. Kommer vi från Egypten så skulle vi väl vara muslim. Och nu råkar vi vara födda i Stavanger kanske, och då är vi lutheraner, vi är kristna. Men det är bara en fråga om arv och miljö. Och i grunden är alla religioner lika. Och svaret är, ja visst, det är alldeles sant i den mån den bibliska uppenbarelsen inte är unik. Inte verkligen är vad Gud har talat uppenbarat, utan som vi sa förut, det är mänskliga trosföreställningar. Och nu är det det som de bibelkritiska teologerna, den stora majoriteten professorer och teologer lär runt om i världen. Och därmed så är det fritt fram inte bara för ekumenism i den meningen att man förenar olika läror som har kristet förtecken på något sätt, utan man har också anledning att försöka ena hela världen och de olika religionerna. I varje fall i Stockholm och Uppsala kan det anordnas gudstjänster tillsammans med olika kristna företrädare och några muslimer och några som tillhör Bahai-religionen kanske, och några som företräder sikernas religion och så vidare. Och det är helt naturligt, därför att det är i grunden lagreligioner allesamman när den bibliska uppenbarelsen är satt åt sidan och förändrad. I Sverige så bjuder den statliga monopolistiska radion också morgonböner, undligt nog. Och vi måste säga till människor som vill lyssna till Guds ord: tag er tillvara för falska profeter. Sätt inte på radio. Men det händer ju ibland att radion råkar vara på och vi människor är lite nyfikna också. Nu ska jag höra. Och det är ju i åtminstone 95% av fallen så att det är lagreligion. Det handlar om vad vi ska göra. Det är ett socialt evangelium. Och det är en sammanblandning av lag och evangelium som är kuslig. Och då bör vi förstå vad som är anledningen till detta. Det är att den rätta kunskapskällan är borta. Vad är kristendom? Ska jag fråga den eller den? Nej, vi läste förut, gå till läran, till vittnesbördet. Men det gör man inte längre. Och varför skulle vi göra det? Det är ju så mycket fel i Bibeln. Och det är så mycket som inte stämmer där. Och det är ju vad människor i en gången tid tyckte och tänkte. Och de kunde ju inte så noga veta i alla stycken. Har man alltså lämnat den bibliska läran om Bibelns verbalinspiration, så är fältet upprivet. Man kunde säga själva grunden för en biblisk förkunnelse, undervisning, bibelöversättningsarbete, förkunnelse är ju detta att Bibeln är Guds inspirerade, allt genom tillförlitliga ord. Dit går jag, där hämtar jag sanningen. Och att Jesus Kristus har ställföreträdande gjort till fyllest för alla människor. Just dessa båda grundläggande ting, vet ni, är så upprivna i vår tid. Bibelns fulla tillförlitlighet och inspiration. Det hånar man också i fromma konservativa fakulteter. Och så där talar man om att Bibeln har bit för bit lappats ihop och nya tankar har kommit. Och för att förstå vad som står där måste vi se vad man tänkte i den miljön och hur man har fört in dessa mänskliga tankegångar och bedömningar bit för bit. Ni kanske häpnar med böcker som kommer från, det kan vara meningsfakulteten i Oslo eller någon annan from och konservativ fakultet, innehåller sådant. Och detta att läran om Kristi ställföreträdande till fyllesgörelse, till och med inom lutherdomen, som ju har den läran som är ett särskilt kännemärke, som är särskilt kraft alltifrån Luthers dagar, har lyft fram denna grundläggande sanning av nåd alena på grund av Kristi ställföreträdande till fyllesgörelse. Lutherska världsförbundet samlades i Helsingfors på 1950-talet och konstaterade bland annat att just detta av nåd alena på grund av Kristi ställföreträdande till fyllesgörelse, det är irrelevant. Det är inte aktuellt. Det är inte någonting som vi behöver längre ta fram för den moderna människan. Ja, detta är bara någonting som gör det klart för oss hur aktuellt och allvarligt det här är. Det är som en surdeg, jag vet inte vad det heter på norska, surdeg, som genomsyrar hela degen. Människor tänker ofta på det här bibelstället hos Paulus, kommer två gånger i Galaterbrevet 5 och i första Korintherbrevet. Är det 5 eller 6, kommer jag inte ihåg. Så kommer Paulus tillbaka till samma sak. Litet surdeg syrar hela degen. Och då tänker många människor, ja, det betyder detta att vi ska som nu bibeltrogna kristna gå till de falska lärarna och deras gemenskap och så försöka att få dem att bli mer och mer bibeltrogna. Men det är inte det som Paulus talar om när han säger lite surdeg syrar hela degen, utan han talar om den falska läran. Som har denna frätande kraft att av sig självt sprida sig ut mer och mer, som det är med gästen med surdegen. Och det behövs bara lite, så kommer det snart och fräter omkring sig som cancer eller kräfta. Och när nu Herrens apostel säger så, och när Herren själv säger tager tillvara, då betyder det inte gå dit, utan det betyder ta bort surdegen. Avlägsna den. Har ingenting gemensamt med det. Fly därifrån. Och det gäller oss. Det gäller våra själar. Det gäller våra barn. Det kommer i alla led till söndagsskola och konfirmander och allt vad det är. Hur viktigt är det inte om vi ska få behålla sanningens ord, att vi tar det till oss som det är. Inte låter det gå in i ena örat och så ut i det andra igen. Utan ta det enkelt och barnsligt till oss, har Herren sagt så, då vet han vad som är bäst. Han känner oss, han känner vår svaghet, han vet hur lätt vi lyssnar till rösten, skulle då Gud ha sagt. Inte kan väl Gud ha menat så. Då skulle vi förstå hur allvarligt det är med all falsk lära, med all kritik av Guds ord. Och sök oss dit där Guds ord tronar i högsätet. Och vi får böja oss där under. Tala Herre, din tjänare hör. Ibland kan vi tala om bibeltrohet så att vi tror att bara därför att vi talar om det så är det ett faktum. Skulle inte jag vara bibeltrogen? Vi behöver alla ställa oss in under ordet, och vi behöver göra det varje dag. Ty vi har alla en ond människa i oss som vill ta makten, som vill råda. Så är det då vår bön och vår önskan att dessa föredrag också skulle göra klart för oss vilken oerhörd skatt vi har i Guds ord. Och att vi skulle bli ivriga och måna om att få behålla den här skatten, vi. Och att vi får ge den till våra barn och efterkommande om världen står så länge. Det giver oss Gud av nåd. Amen.